Ingela Olsson läser Sista kulan sparar jag åt grannen av Fausta Marjanovic.
Kapitel 1. Vid ett bord för två i min lilla nyöppnade pub satt min make och min älskare och pratade politik. Det var sent i september 1991 och de senaste förändringarna i den socialistiska republiken Jugoslavien hade gjort ämnet ständigt aktuellt. Själv stod jag i baren och hjälpte till med beställningarna. Det var sällan jag blandade drinkar och pratade med kunderna. Mina servitörer tyckte att jag var i vägen. Jag borde ägna mig åt ekonomi på ett högre plan istället för att stå i kassan och tycka synd om gästerna, tyckte de. De hade helt rätt. När de fyllerist skulle betala hade jag lätt för att se mellan fingrarna. Jag inbillade mig att det var hans sista pengar och det var inte den bästa inställningen en pubägare kunde ha. Mina söner däremot var duktiga på smidigt avrunda småslantarna uppåt när de jobbade i kassan. I slutändan förvandlades det till ett betydande överskott som de anställda kunde dela mellan sig varje kväll. Men jag stoppade lika smidigt tillbaka växelpengarna i kundernas fickor och tänkte att jag nog inte skulle gå i konkurs bara för det. Det fanns en person som jag kunde prata om det här med, min man Hussein. Med honom kunde jag prata om allt utom om vårt sexliv. Det samtalsämnet hade blivit tabu sedan jag flyttat ut från vårt sovrum efter att han fått en hjärtinfarkt och mist allt intresse för den sortens ansträngningar. Jag var helt säker på att det var de psykiska påfrestningarna som hade framkallat sjukdomen, men det gick inte att övertyga honom om det. Han såg sårad ut varje gång jag vidrörde ämnet. Det hade börjat när hans äldre bror satt häktad som misstänkt för ekonomisk brottslighet. Det var på den tiden när alla hederliga kommunistiska medborgare skulle hålla sig till den hårda socialistiska moralen. Folket brukade få uppfostrande rekommendationer i form av brev från partisammanträden som publicerades i alla tidningar och lästes upp i alla tv- och radioprogram. Till slut satt de i ryggmärgen. Centralkommittén i det enda existerande partiet bestod av valda representanter från arbetarklassen, det vill säga folket. På så sätt var det vi alla som skickade brev med levnadsanvisningar till oss själva. Till slut visste vi inte vilka det var som skrev efter att ha upptäckt vissa samhälleliga deformationer som man måste ta itu med. Ett av dessa program mot ekonomisk brottslighet hade parollen "Äger du ett hus, återlämna din lägenhet." Alla hyreshus ägdes av staten som delade ut bostäder gratis till sina medborgare. När man fick arbete kunde man ställa sig i kö för en lägenhet, även om man redan ägde en fastighet. Många hade bott i sådana lägenheter hela sitt liv och hyrt ut sitt hus eller använt det som sommarstuga när aktionen plötsligt började. Man skulle frivilligt anmäla sig själv till myndigheten och ange alla som inte gjorde det. Det lät som ett aprilskämt, men det orsakade stora och smärtsamma förändringar för många. I den socialistiska moralens namn skulle man visa glädje över att delta i samhällskampanjer, också de som sved i skinnet. Det var en sån politisk aktion min mans familj blev drabbad. En kommitté mot ekonomisk brottslighet hade upprättats och varje kommun hade fått i uppdrag att avslöja sin beskärda del av lokala skurkar. Min man påstod att det var ett nytt spel för gallerierna. Anordnat av politiker för att större saker skulle kunna ligga dolda i det kommunistiska dunklet. Det sa han redan innan hans bror häktades. Min mans bror var vd på Självstyrelseintressernas bostadssamfund. Det var ett byggföretag som producerade de socialistiska gratisbostäderna för statens pengar och sålde dem till kommuner och näringsliv. Men också till företagare eller folk som jobbade utomlands och som hade lärt sig att köpa sina bostäder med egna pengar. En dag kom en kock som i 20 år hade arbetat på en amerikansk turistbåt och sparat pengar till en egen restaurang som han vill starta i sin födelsestad av rent nostalgiska skäl. Nu vill han köpa en lämplig lokal. Min svåger visade honom allt som var till salu och som en god försäljare bjöd han på middag på en lyxrestaurang. Medan de åt sa mannen att han skulle resa till Amerika nästa vecka och undrade om min svåger behövde någonting från USA som han i så fall kunde köpa åt honom. Han beställde då ett antal CD-skivor med modern musik åt sitt yngsta barn. Redan efter en vecka kom mannen tillbaka med skivorna och hade dessutom själv köpt en